hela sjukvården, så kan man få lite mer professionell styrning uppifrån.
Mm. Tänk om vi gjorde ett Ring P1 som inte hördes. Eller som bara hördes ibland.
Ja,
vi håller på att utveckla systemet.
Ja, nej, men jag håller med. Min tanke jag fick från den här liksom P1-nyheter med Gävleborgs journalsystem.
Ja. De har i Västra Götaland har de också ett nytt system som inte funkar. Ja, men du, tack för dina tankar.
Ja, tack. Ha det bra.
Hej.
Tack, hej.
Vi har ett mejl här angående bröstcancer och operationer. Ett mejl från Lena. Hon skriver, jag fick ta bort mitt vänstra bröst på i Helsingborg. 1978. Bodde sedan i Stockholm och fick ta bort mitt högra friska bröst 1979 utan kostnad. Och så fick jag också då proteser på båda sidor utan kostnad. Så kan det se ut. I Slussen idag, Olivia Wilhelmsson och Alva Karlsson, digital redaktör Patrik Rosell, producent Alexander Fogde och tekniker var Bertil Karlsson. Och vi sänder naturligtvis Ring P1 imorgon också. Vi hörs väl då. Ring till oss. Hej!
I Gaza skadades omkring 47 palestinier igår till stor del på grund av skott som avlossats av den israeliska militären när tusentals människor rusade in i ett nyöppnat distributionscenter för hjälpverksamhet. Det här uppger en högt uppsatt FN-tjänsteman enligt flera nyhetsbyråer. Distributionsnavet utanför Gazas sydligaste stad Rafah öppnades i måndags av Gaza Humanitarian Foundation. Inför Socialdemokraternas partikongress som inleds idag står partiledare Magdalena Andersson fast vid en stram migrationspolitik. Det är trots hårt internt tryck för en mjukare linje.
Bakgrunden är ju att vi i Sverige behöver ha tydligt fokus på de människor som har rätt att stanna i Sverige. Och det beror ju på att vi har en, jag skulle kalla för en integrationsskuld, där alldeles för många människor i Sverige bor i trångboddhet, bor i områden med hög arbetslöshet. Det är liksom en orimlig situation.
Det sa S-ledaren i P1 Morgon, men vår politikkommentator Helena Gissén säger att det här kan bli en utmaning för partiet.
Det där är en röd linje, säger den talespersonen i de här frågorna, Loven Redar. Det håller Magdalena Andersson med om. Migrationspolitiken ska inte rullas tillbaka. Men det kan bli tuffa förhandlingar, och då framförallt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som ju gärna vill återgå till hur migrationspolitiken såg ut tidigare.
Politikkommentator Helena Gissén. Riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat, skriver Riksbanken i en rapport idag, och pekar på effekten av USA:s president Trumps tvära kast i politiken. En av de största riskerna är om förtroendet för dollarn och amerikanska statsobligationer minskar. Det kan få vad som kallas betydande konsekvenser för den finansiella stabiliteten, enligt Riksbanken. Samtidigt beskrivs Sveriges låga statsskuld, lönsamma banker och stabilt ekonomiskt politiskt ramverk som ett bra skydd. Transportbranschen är den bransch som har fällts oftast de senaste 5 åren för brister om vad den säger om miljö i sin reklam. Det här visar en kartläggning som miljötidskriften Aktuell hållbarhet gjort av ärenden hos bland annat reklamombudsmannen.
Sammanlagt fanns 112 fällningar och anmärkningar, och 44 av dem stod transportbranschen för. Därefter kommer energibranschen med 20 fall. Saker som ofta leder till anmärkningar är enligt reklamombudsmannen breda påståenden som ett hållbart val eller klimatsmart som kan vara svåra att bevisa.
Det rapporterade Vetenskapsradions Stefan Oberg sist i Ekot. Jag heter Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, är ett stort och välkänt problem i samhället. Men det finns en form av våld som inte lika ofta diskuteras, och där de som utsätts har väldigt svårt att få hjälp. Det ekonomiska våldet drabbar många, men det finns liten förståelse från myndigheter och kommuner. Riksrevisionen har precis släppt en rapport där de kritiserar regering och myndigheter och skriver att det till och med finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld. Hur kommer det sig? I dagens program ska vi förklara vad ekonomiskt våld är och hur många som är utsatta och vad som krävs för att göra något åt problemet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med verksamhetsutveckling inom brott i nära relation. Välkommen!
Tack!
Och så har vi Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Välkommen du också!
Tack så mycket!
Ja, ekonomiskt våld är en del av våldet i nära relationer där man även inkluderar fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld. Till att börja med, hur definierar du våld, Erika?
Jag tänker att man behöver ta sitt avstamp i Europarådets Istanbulkonvention som Sverige ratificerade 2014. Och där är det fysiskt, psykiskt, digitalt, sexuellt och ekonomiskt våld. Och sen för att konkretisera vad våld handlar om så finns det en väldigt bra definition som en norsk psykologspecialist Per Isdal har tagit fram, och den är också internationellt erkänd. Och den säger så här: våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.
Mm. Och hur skulle du förklara vad ekonomiskt våld är då, Erika?
Det är handlingar som kan resultera i ekonomisk förlust eller skada på egendom för den som är utsatt. Och att man också inte tillåter sin partner att arbeta eller att man skuldsätter personen genom att ta lån i hennes namn till exempel. Och att man också har full kontroll på inloggning och bank-ID. Man startar olika processer och förhalar, polisanmäler, orosanmäler till socialtjänsten, långdragna bodelningar och rättsprocesser. Det handlar väldigt mycket om kontroll och makt, dels i en relation och ofta också i kombination med kontroll av sociala kontakter, vilket gör det svårare att lämna när våldet sen blir allt grövre, och dels efter att uppbrott skett då för att behålla den här kontrollen och makten, det så kallade eftervåldet.
Mm. Linnea Bruno, håller du med om den här förklaringen om ekonomiskt våld?
Mm.
Är det något du vill tillägga?
Ja, men till att börja med så jag tycker också den här definitionen av våld, av personellt våld av Per Isdal är bra. Och det som är bra med den är ju att det är, den tar fasta på effekterna, alltså handlingar som resulterar i att man begränsas i sitt handlingsutrymme och gör saker man inte vill eller avstår från att göra sånt man vill. Därför att alltså, i traditionell liksom, straffrätt så är det ju viktigt med förövarens motiv. Liksom. Har man avsikt att skada? Men det kan också vara våld när det är av oaktsamhet. Och vi har ju fått in lite mer av det med det här brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt. Och när det gäller barnmisshandel så är det också att det ingår liksom, omsorgsbrist. Då behöver man ju inte ha något uppsåt att skada barnet. Men att man, genom att man klarar inte av att tillgodogöra liksom, behoven, så kan det, oaktsamhet kan också vara våld. Så det tycker jag är viktigt.
Mm. Och hur får du in det liksom, om du vill förklara ekonomiska våld specifikt?
Mm. Det kan ju ta sig så otroligt många uttryck det här. Och Erika nämnde några. Men jag tycker Riksrevisionen då, i deras granskning här som kom nyligen, har ju en ganska kort och koncis definition som jag tycker funkar bra också. Ekonomiskt våld är våld av våld i nära relation som innebär att ta makt över och kontrollera en annan persons ekonomi eller att på olika sätt utnyttja och förstöra dennes tillgångar.
Mm.
Så, men man har också, ska jag säga, uppmärksammat ekonomiskt våld alltså utanför nära relationer. Till exempel kan ju vara äldre människor som blir utnyttjade av personer som jobbar med dem eller funktionsnedsatta och sådär, med intellektuella begränsningar. Så det finns också lite bredare.
Just
men
det.
Jag tänker det ska vi inte prata om idag.
Nej, jag tänker så. I dagens program så håller vi oss till det som sker inom nära relationer. Men Erika, du är ju polis. Och jag tänker, du har mött personer som har utsatts för ekonomiskt våld. Alltså, hur skulle du vilja säga att det börjar på något vis?
Ja, det kan ju starta med det startar ju liksom aldrig mer allvarligast på en gång, men många gånger att man bryter ner en person, att man är väldigt svartsjuk, man får lämna redogörelser på olika sätt i det här. Och i det så tar man mer och mer kontroll, och då blir det som en slags bekräftelse. Ja, men han bryr sig om för att värna om mig och ta hand om. Han ansvarar för ekonomin på olika sätt. Och det kan ju också vara i, om man säger, en äldre nära relation, så var det ju tidigare så att mannen skötte det ekonomiska, och då bara följer det med, och då har man aldrig haft kontroll på sin ekonomi överhuvudtaget, eller fått ta hand om sina pengar.
Mm, precis. Du säger han.
Ja, jag gör det. Jag brukar säga begreppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid i kombination. Mm. För det är det allvarligaste problemet där vi ser den mest systematiska användandet, just för att man använder makt och kontroll i ett patriarkalt system där män oftare utsätter kvinnor. Det är väldigt, väldigt mycket vanligare. Mm. Men det finns självklart kvinnor som också utsätter. Men man utsätter många gånger på ett annat sätt. Men kvinnor utsätter absolut män för ekonomiskt våld också. Och väldigt mycket psykiskt våld. Även andra typer av våld. Men det grova, allvarliga, dödliga våldet är det till största delen män som utsätter kvinnor för.
Mm. Linnea, du har lyssnat på drabbade som har utsatts för ekonomiskt våld. Vad berättar de för dig?
Mm. Just det. Det var ju lite tidigare då när jag skrev min avhandling som handlade om separationer och våld liksom, för och efter separation och så. Så då var det en del studier. Men sen har jag fortsatt att forska om ekonomiskt våld också, omfattning och sådär. Men ja, de intervjuerna, det kan ju tas uttryck liksom att man... Ja, det är ju inte alltid det är så. Alltså de kvinnorna som jag hade fått tag på då en mindre studie, de hade ju liksom god ekonomi när de träffade sina partners. De var högutbildade allihopa. Och sen ser det ju inte ut så liksom generellt. Men, så de hade koll på sina rättigheter och sådär. Så att i de fallen så handlade det mycket om exploaterande ekonomiskt våld då. Man brukar ju tala om tre övergripande typer då. Antingen kontroll, där som Erika tagit upp innan. Det är det som är mest undersökt internationellt då. Och då kan det ju vara att man inte får bestämma över sin egen, ja, bestämma eller få något inflytande i ekonomin. Men exploatering, då kan det ju handla då helt enkelt om man är tvingad att dra på sig skulder, eller att ens partner helt enkelt slösar hushållets gemensamma pengar liksom, på sig själv. Eller att man blir utnyttjad på olika sätt då, för att begå försäkringsbedrägeri, skaffa pengar. Mm. Och sen i tredje formen så talar man om inkomstsabotage. Och då kan det ju bli att man blir förhindrad att lönearbeta, exempel, eller att man inte får tillgång till bidrag och ersättningar som man har rätt till, genom att ens partner eller ex-partner ger falska uppgifter till Försäkringskassan eller andra myndigheter.
Mm.
Mm.
Går det på något sätt att så här prata om hur ser den vanligaste formen av ekonomiskt våld ut? Bara så att liksom alla lyssnare också så här förstår vad är det man blir utsatt för? Rent konkret, tänker jag.
Ja, jag vet inte om du vill börja. Nu kom jag inte in på de här berättelserna så mycket, men...
Men ta någon av dem, det går
ja,
bra.
Ja, nej, men det kan ju vara också speciellt att man har haft företag ihop till exempel. Men det kan ju vara, alltså, det kan vara olika. Liksom. Antingen om ens partner har ett ekonomiskt övertag från början och tycker att det är bäst att man fortsätter på det sättet, att den ena har hand om ekonomin och den andra liksom står för omsorgen och barnen och jobbar mindre och allt det här. Och så har man mindre och mindre inflytande. Liksom. Mm. Men det kan också vara, som jag nämnde där innan, att den ena har liksom stark ekonomi i början, och alltså som blir utsatt sen då, och blir liksom tvungen att skriva över tillgångar och sånt där, att man blir utnyttjad.
Mm.
Det handlar ju också många gånger. Konkret kan man ju säga att det är ju sällan ekonomiskt våld enbart finns, utan det finns också andra former av våld. De samvarierar hos samma individer. Så att man vet konsekvenserna om jag inte, om partnern till exempel kommer och säger skriv under det här pappret. Och då behöver man inte stå med en kniv mot strupen för att den som är våldsutsatt ska skriva under, utan det räcker med en blick, ett höjt ögonbryn eller bara att jag vet konsekvenserna av om jag inte skriver på. Då kommer jag råka illa ut. Eller mina barn råkar illa ut för att han blir väldigt arg, eller den personen då, våldsutövaren, blir väldigt arg. Men det kan ju också vara väldigt svartsjuka, till exempel om jag har en, om jag då är kvinna och våldsutsatt och har en manlig chef eller manliga kollegor som kanske håller kontakt med mig på olika sätt som man gör i ett yrkesutövande. Så att till slut kan det bli så stora konsekvenser att jag kanske inte orkar, eller jag blir sjukskriven, eller jag orkar inte jobba längre för att han blir så arg för att jag överhuvudtaget får meddelanden från min chef som då är man. Så att det, och då tvingas man ju in i en arbetslöshet kanske, eller att inte tjäna egna pengar.
Ja, just det.
Nej, men precis. Det här med att olika våldsformer liksom, det blir kumulativt, de förstärker varandra. Man, i vår senare undersökning då, som jag gjorde med Sofia Strid och Hans Ekbrand som kom här förra året, så visar sig att det var ju de allra flesta som är utsatta för ekonomiskt våld är också utsatta för sexuellt och fysiskt våld också. Så att, och jag brukar tala om att det blir som ett våldskapital som ens partner då, eller ex-partner har, som man kan, han kan växla in då mot ett ekonomiskt kapital. Så.
Men Linnea, om vi går till den undersökningen då, som du har gjort här tillsammans med de andra, hur vanligt är det här med ekonomiskt våld, att bli utsatt för det?
Ja, nej, men till att börja med måste jag säga att det är ju såklart jättesvårt att mäta. Det är svårt att mäta våld överhuvudtaget. Och om jag bara får säga någonting om det där då generellt, så det som vi gjorde var den första nordiska studien där vi fokuserar som omfångsstudie på just ekonomiskt våld. Annars så är det ju i såna här stora omfångsstudier man mäter liksom, som ska vara representativa för hela befolkningen, så brukar det bara vara med en fråga kanske om ekonomiskt våld, om ens det. Oftast så är det inte någon fråga. Medan man har massvis med frågor om fysiskt våld. Har du varit med om stryptag eller någon som har slagit dig med knuten näve, öppen hand, alltså hur många frågor som helst. Men så att man behöver ställa flera frågor. Men i vår undersökning så hade vi 5 olika frågor då som mätte det här. Och då fick vi det till att en av 12 kvinnor har varit med om det i en nuvarande relation av en manlig partner, och en av 4 har varit utsatt av en tidigare partner för någon form av ekonomiskt våld.
Okej, hur kommer det sig att det är så stor skillnad mellan nuvarande och tidigare?
Det är en jättebra fråga, och vi för ett resonemang om det. Det gäller även andra våldsformer, att man är mer benägen att uppge att ens ex har utsatt en, och det kan både bero på att man, när man är uppe i det i relationen, så kan det vara svårt att se det som våld, det som pågår. Det kan dels vara det, att man liksom efter relationen så har man fått mer perspektiv på det, distans, liksom ett andrum. Sen kan det också vara så att våld kan öka efter separationen. Alltså vi vet ju att det ofta kan fortsätta, att liksom vissa former av våld i nära relation och fysiskt sexuellt våld kanske får ett slut, men det ekonomiska fortsätter, och olika former av stalking och hot kan fortsätta efter separationen. Så att det kan ju vara så att just efter separation, men det här vet vi inte säkert, det behövs liksom undersökas mer.
Men ändå så här, som mest ändå, en av 4 kvinnor svarar att de har varit utsatta för ekonomiskt våld. Det kan vi konstatera här idag i alla fall. Men då vill jag fråga dig, Erika, som är polis. Alltså, vilken typ av ekonomiskt våld är brottsligt då?
Det är ju inte så tydligt uttryckt, så därför så har vi lite svårt att inkludera på olika sätt. Men det går att inkludera olika former av ekonomiskt våld i de här fridskränkningsbrotten, grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Och där står det ju bland annat i liksom lagstiftningen att, eller paragrafen, att gärningarna ska vara ett led i en upprepad kränkning och ska ha varit ägnad att kränka målsägandens självkänsla. Mm. Och man väljer ju också att resonera kring att det ekonomiska våldet går in i det psykiska våldet. Så en del utav det då. Och sen har vi också på gång här att vi kanske får en lagstiftning om just psykiskt våld. Danmark har ju haft det flera år och jag har bland annat tittat på den utvärderingen. Och där, när man har fått någon dömd så använder man bland annat en pappa i en av domarna som beskrev dotterns förändrade beteende. Och det skulle man ju också kunna använda mer i Sverige liksom, för att se hur ändrar en person ett beteende, för att också se hur våldet liksom påverkar och vad som händer just kring självkänsla och den här upprepade kränkningen. Så att vi behöver ju tänka bredare, mer kreativt, lyssna och förhöra anhöriga som faktiskt ser den här förändringen och att det då blir en del av ett våldsutövande.
Mm.
Men mycket hänger ju också på att man har tillräcklig kompetens och fenomenförståelse på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Annars så kommer vi aldrig uppmärksamma det ekonomiska våldet eller annat våld också.
Nej.
Så.
Och vi ska gå vidare i programmet och prata mer om vad vi kan göra åt det här. Vi pratar alltså om ekonomiskt våld i nära relationer med polisen Erika Gyllensvärd och forskaren Linnea Bruno. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, Riksrevisionen har alltså nyligen släppt en granskning av vad staten gör och inte gör åt problemet med ekonomiskt våld. Och i den står det bland annat: regeringen har inte systematiskt följt upp behovet av lagstiftningsåtgärder trots att det finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld och ger otillräckligt skydd mot utsatthet. Erika, du är polis. Vad är det för regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld?
Gör ju liksom, får vi in en anmälan så utreder vi. Så till exempel om man säger det här som vi pratade om tidigare, att jag kanske har blivit tvingad att skriva under någonting, inte med kniv mot strupen, men för att jag vet konsekvensen annars, så kan jag ju plötsligt bli misstänkt i en bedrägeriutredning till exempel. Vi utreder som vi ska, och man kanske då har svårt att se det konkreta liksom brottet i att jag har blivit hotad, men jag har ju ändå blivit det, för jag har inte haft något annan möjlighet. Så att vi gör ju våra processer som vi ska göra, och det kan falla väldigt illa ut då om vi inte förstår att det är den våldsutsatta som vi utreder då som misstänkt i de här ärendena till exempel.
Mm. Hur ser du på möjlighet att skapa nya lagar då som kriminaliserar mer av det ekonomiska våldet?
Vi behöver ju tydliga beskrivningar, så att vi letar ju, om vi bara tittar på liksom vårt brottsutredande uppdrag, så letar ju vi rekvisit som då är kopplat till, och då behöver ju ekonomiskt våld beskrivas mycket tydligare. För just nu så är det otydligt vilka gärningar som utgör ekonomiskt våld. Men vi, och vi behöver också en definition av ekonomiskt våld att förhålla oss till, som liksom blir tagen då. Och nu har ju Riksrevisionen, precis som Linnea sa här, liksom ger oss lite direktiv här som är väldigt, väldigt bra. Eller lite att förhålla oss till. Men vi har också, polisen har ju ett väldigt stort förebyggande uppdrag. Mm. Och i det kan ju vi jobba med även det som inte är brottsligt. Och då behöver ju vi upptäcka, liksom kunna identifiera, upptäcka, ställa frågor, upptäcka lager av utsatthet, olika våldsformer. Och sen har vi möjlighet att förmedla det vidare till andra myndigheter, bland annat genom sekretessbrytande möjligheter som generalklausulen. Så vi kan ge liksom det här. Här har vi en som socialtjänsten till exempel behöver jobba vidare med. Vi tror att den här personen är utsatt för ekonomiskt våld.
Okay.
Och det kan vi förmedla vidare så att den som har uppdraget kan jobba med det de ska göra.
Mm. Linnea, om vi tittar på andra myndigheter än polisen då, det här som Riksrevisionen skriver, regelverk som underlättar utövande av ekonomiskt våld. Hur skulle du förklara det?
Ja, nej men Underhåll är ju en väldigt stor och viktig fråga då när det gäller ekonomiskt våld. Och som det fungerar idag så är ju underhållsbidrag något som regleras mellan föräldrarna, alltså när de har separerat och ska hjälpas åt för att tala för barnens försörjning. Och underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan, helt ett schablonbelopp då som den underhållspliktig blir skyldig. Mm. Men sen så ändrades reglerna 2016 för man ville att föräldrarna ska liksom samarbeta mer och komma överens själva och utan Försäkringskassans inblandning. Och det här har ju då forskare vid Uppsala universitet, Stina Färnqvist, Marie Flinkfeldt med flera har liksom sett att det här blev ju inte alls liksom någon effektivisering eller liksom något bättre samarbete så här, utan det öppnade upp för mer ekonomiskt våld då. Att våldsutsatta liksom ringde till Försäkringskassan förtvivlade och sa jag får inte några pengar, liksom, det här går inte. Vad ska jag göra? Liksom, mitt ex betalar inte.
Nej.
Så att, där behöver man ju se över. Och jag tycker ju att barn ska inte behöva drabbas om liksom föräldrarna inte kan samarbeta eller ha kontakt eller om det finns våld, utan det måste liksom säkerställas att barn får försörjning oavsett. Och sen så tycker jag att Försäkringskassan då får kräva in från den underhållspliktiga. Så där tycker jag man kan göra mycket. Det här visar mycket internationell forskning också, att det är jättesvårt för våldsatta separerade, ofta det är då ensamstående mammor, som att få liksom, ja, det blir också, ja, riskerar barnfattigdom här. Jag vet inte hur stor del av barnfattigdomen som kan förklaras av det här, men det kan nog vara en ansenlig del. Så att det är också en viktig barnfridsfråga, vill jag lyfta, för det uppmärksammas inte så mycket, ekonomiskt våld. Och just att våran studie visade ju också att det är dubbelt så stor risk att utsättas ifall man har barn. Alltså kvinnor som också är mammor är dubbelt så utsatta som andra.
Men hur kommer det sig?
Dels så det kan ju vara när man är i relationen att det har blivit liksom en ojämställd fördelning liksom, när den ena har kontroll över pengarna och den andra ska liksom stå för omsorgsansvaret, och så att det liksom cementeras då. Men sen efter separation så finns det ju stora möjligheter för förövare att fortsätta utöva olika former av våld och kontroll. Och förutom det här med underhåll och Försäkringskassan så verkar det ju vara så här att i familjerättsliga tvister om vårdnad, boende och umgänge så är det en icke-fråga det här med ekonomiskt våld. Det finns liksom inte, visade min genomgång i alla fall av domstolsbeslut i det här som jag gjorde i min avhandling. Det kanske har förbättrats nu, jag vet inte. Men att det kan användas som, det kan vara till din nackdel. Alltså om du har varit utsatt för ekonomiskt våld så blir inte det liksom synliggjort på det sättet. Utan att du har blivit skuldsatt och alltså påtvingad skuldsättning och sånt där. Det kan liksom vara till din, användas emot dig istället.
Mm.
Och ja, man synliggör helt enkelt inte våldet. Utan det försvinner.
Nej.
Och om jag bara får nämna Hans Ekbrand då, hans avhandling som kom tidigare, den visade på liksom kvantitativt ett direkt samband mellan alltså nivån av fysiskt våld i relationen och att kvinnor i medling då efter separationen sänkte sina ekonomiska anspråk. Alltså man vågar inte, man orkar inte bråka om pengar.
Okej.
Och då handlar det ju om liksom att man har barn tillsammans. Att just att samhället, staten förväntar sig att man ska kunna samarbeta alltid kring barnen.
Mm.
Också efter separation. Och om det finns våld med så kan man istället liksom, det kan bli någonting som man kan använda då.
Sitt
våldskapital.
Mm. Ni har nämnt lite grann om att efter en separation så kan det ekonomiska våldet fortsätta. Jag vill fråga dig, Erika, vilket stöd skulle en kvinna behöva då?
Man behöver ju bli lyssnad på ordentligt och trodd. Och sen tänker jag att man också mött av en person som har kompetens och en fenomenförståelse för just hur våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor ser ut och hur det kan uttryckas. Så att då behöver man också hjälp. Man behöver som en, man kan kalla den röda mattan, rullas ut då liksom, att man faktiskt får stöd hela vägen, och man behöver stöd och hjälp från många olika delar. Och Det är ju många gånger ett lotteri om man möter en person. Många kommuner har jätteduktiga och också polisen jätteduktiga engagerade medarbetare som verkligen kan det här med en spetskompetens. Men alldeles för många har för låg, inte tillräckligt hög lägsta nivå på den här kompetensen, alltså man kan för lite. Och vi behöver ju också det som Linnea pratar om. Jag tänker att hela kedjan behöver kunna de här delarna så att vi pratar samma språk och att vi stöttar upp så att inte polisen förmedlar till socialtjänsten och så möts man där av liksom ingen hjälp alls för att man får inte den förståelsen. Men också hela i de här olika rättsliga processerna. Domstolsverket och de som jobbar där har inte obligatoriskt krav, liksom utbildning, vilket borde vara. Vi poliser ska kunna, åklagarmyndigheten ska kunna, tänka att man även liksom, man behöver ha hela kedjan med. Mm. Så att alla behöver ha tillräckligt hög kompetens om de här frågorna om man ska kunna jobba med det. För våldet osynliggörs många gånger och man pratar om konflikter och det är massa sånt istället för att förstå att det här handlar om våld och att det är en jättefarlig situation. Och det är ju inte så att alla blir mördade utav det. Men att leva med våld är otroligt farligt för det ger konsekvenser på andra sätt. Alla olika typer av våld. Att man är triggad i sitt immunsystem så att man riskerar att få olika sjukdomar, dödliga sjukdomar, hjärtproblem, psykisk ohälsa, kanske hamnar i missbruk och så vidare för att man det är så tufft att hela tiden ha det här pågående våldet.
Mm. Och vi ska fortsätta prata mer om vad som behövs för att det ekonomiska våldet ska kunna minska med Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med våld i nära relationer, och docenten Linnea Bruno som forskat om ekonomiskt våld. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, Riksrevisionen kom nyligen med en rapport och i den så skriver de till exempel att regeringen har inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammat problemen med ekonomiskt våld i nära relationer. Linnea Bruno, du har just nu ett uppdrag att föreläsa för olika myndigheter om just det ekonomiska våldet. Vad är tanken med det?
Ja, nej, men det är Jämställdhetsmyndigheten som har fått uppdraget först då, från regeringen och att öka kunskapen hos myndigheter om det här. Så då har de tagit mig till hjälp. Ja, det är väl jättebra att börja med ökad kunskap. Och det finns ju en del myndigheter har ju redan liksom startat upp ett arbete sedan några år tillbaka. Några som ligger i framkant där, eller Kronofogden. Mm. Myndigheten, och det finns också Försäkringskassan nu, men att de har lite information på sina hemsidor och sånt där. Ja, men det är många då efterfrågar mer kunskap och att det är väldigt mycket som de inte, det är mycket mer som de behöver liksom.
Mm. Vad är det som gör att det ekonomiska våldet kan vara svårt att upptäcka för myndigheter då, Linnea?
Jag tror att det är svårt för människor i allmänhet att se det som våld. Alltså det var ju alltså i ett historiskt perspektiv så var det ju inte så länge sedan som det man såg på det som det helt normala sättet att organisera den heterosexuella familjens ekonomi. Liksom, att det är en som tar ansvar för pengarna och en står för omsorgen. Jag skulle också säga det att ojämställdhet är ju inte samma sak som våld nödvändigtvis. Men nej, att det är inte någon exakt vetenskap där heller. Så att när en ojämställd relation där man liksom har kommit överens om en uppdelning, liksom, när den övergår i en förtryckande och våldsam relation, det kan ju inte vara, ja, det är inte exakt gräns där, va? Utan det är väl liksom lite flytande gränser, får man säga.
Mm.
Och det gör ju också att det är svårt att mäta.
Ja, men precis. Jämställdhetsminister Nina Larsson säger till SVT att regeringen under förra året gav ett antal myndigheter i uppdrag att införskaffa rutiner för hur man kan både identifiera och motverka när man upptäcker den här typen av ekonomiskt våld. Vad tänker du om det, Linnea?
Fast en första steg är att man behöver liksom få mer kunskap om vad det är överhuvudtaget och sen liksom ta fram rutinerna då. Så att, och det kan de nog behöva hjälp med liksom, att det är lite svårt kanske att göra helt på egen hand. Så Riksrevisionen rekommenderar ju att det är någon myndighet då som tar ansvar för det, att i samverkan med andra relevanta myndigheter kartlägga hur våldsutövare kan utnyttja de myndigheterna då som verktyg för att bedriva ekonomiskt våld, och att liksom hur man då ska ta fram rutiner. Så att, och det, eftersom det kan ta sig så otroligt många uttryck där, så är det lite svårt för mig att svara också jättekort på så här, det här ska man göra. Men det pågår ju ett arbete, absolut. Och det, nu är det ju en utredning om det här med bodelning och hur man kan försöka få till bodelningsprocesserna så att de blir mer rättvisa. Och den kommer i höst. Ja. Så att det är jättebra.
Och om vi ska försöka vara väldigt konkreta, Erika, vad är de första varningssignalerna på att man utsätts för ekonomiskt våld, tänker du? Och hur ska man liksom kunna känna igen det?
Jag tänker ju generellt så tänker jag att många har en sårbarhet. Så om vi har vuxit upp med våld i hemmet till exempel, så har vi en sårbarhet för att själva utsättas för eller bli våldsutövare. Så om vi hade jobbat bra med barn, traumamedvetet, och hjälpt barn som till exempel blivit utsatta för barnfridsbrottet, så hade vi förebyggt väldigt, väldigt mycket. Så man kanske känner igen ett beteende från när man är barn, som man sen liksom, det är det som blir det igenkänningsbara och trygga, fast det egentligen borde vara precis tvärtom. Men sen är det ju, det kommer smygande på något sätt, så att det kommer inte bara direkt på nu ska jag ha kontroll på allt det här, utan det görs många gånger i en, man förtäcker i en välmening på något sätt, jag ska hjälpa dig, du har inte haft så liksom bra och så. Så att det är bra koll på de här sakerna. Så jag ska hjälpa dig, jag kan ta hand om de här jobbiga sakerna. Jag kan betala räkningar, då behöver jag ha pengarna och så. Så att det kommer som smygande.
Men hur ska man reagera då om det där kommer?
Man ska följa sin magkänsla där, att det här känns, det skaver, det känns inte helt bra. Och också prata med dem man litar på, tänker jag, runt omkring, så att man speglar på något sätt det här. Det här upplevde jag, vad tänker du om det? Och sen krävs det ju också att man har modiga personer som är runt omkring en, som faktiskt också talar om nej, det där är inte okej. Och också som kanske inte, som utan en fråga också reagerar. För det kan också få en som utövar våld att faktiskt backa. Okej, det här, jag kanske liksom, andra reagerar och tycker att det här är konstigt. Och få den att faktiskt bli bra i en relation. Så att en hel del går att förändra och minska, liksom, att inte få den här eskaleringen. Men också, men just det här att man pratar och berättar för andra runt omkring. Man kan också ringa till kvinnofridslinjen, man kan ringa till en kvinnojour till exempel, och det är ju samtal som inte syns på ens telefonräkning, eller ta kontakt med, för att liksom bara bolla, jag känner så här, hur ska det vara så här, så att man någonstans får några jätteduktiga personer på just våld att hjälpa en i det. Så våga ta det i trygga former. När man kanske är på jobbet kan man ta det samtalet, eller när man har möjlighet, så att få lite stöd och hjälp där.
Hörrni, det fanns ju mer att prata om här, men vi hinner inget mer. Tyvärr. Jag får säga tack till dig, Erika Gyllensvärd, verksamhetssamordnare hos polisen för brott i nära relation. Och till dig, Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Tack ska ni ha.
Tack själv.
Stort tack. Hej.
Det här var alltså Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddag@sverigesradio.se. Och vill ni höra flera av våra program, så finns de i appen Sveriges Radio Play. Det är bara att söka på Förmiddag med. Imorgon är Förmiddag tillbaka igen. Det är Kristi Himmelfärdsdag, en röd dag. Men varför är den det? Ja, man kan hävda att det är på grund av en man, Konstantin den store. Om honom ska vi höra mer om i morgondagens Förmiddag med Viktor Harris. Nu kommer Dagens Eko med Robin Olin.
Ett
Rickard, Donald Trump påstår att det pågår ett folkmord på vita i Sydafrika. Ligger det någon sanning i det?
Nej, det gör ju inte det. Men det, risken är att det bygger på spänningar i landet, river upp gamla sår.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, historien om Sydafrikas vita bönder som Trump vill rädda.
Utanför Vita huset står två uniformerade fanbärare. En med den amerikanska flaggan och en annan med den sydafrikanska. President Donald Trump kliver ut på trappan samtidigt som en svart SUV med tonade rutor kör fram med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.
Thank you very much everyone. It's a great honor to be with the president of South Africa.
Senare sitter de i varsin stol vid den öppna spisen i ovala rummet inför ett stort pressuppbåd.
Thank you very much for welcoming us to this reformed White House. Looks really fantastic. I must congratulate you.
Och plötsligt bryts den goda stämningen mot vad som kan beskrivas ett slags diplomatiskt bakhåll.
Turn the lights down and just put this on. It's right behind you.
Trump ger order om att man ska släcka ljuset och slå på en film. Där syns bland annat sydafrikanska politiker som sjunger slagord riktade mot vita. Sen syns rader av vita kors längs en bilväg.
These are burial sites right here.
Trump hävdar att det här är gravar tillhörande de tusentals vita bönder som mördats, som han säger. Det här stämmer inte. Bilderna kommer från en manifestation och korsen är inte riktiga gravar.
Death. Death. Horrible death.
Men Sydafrikas president tvingas där och då inför världens ögon i ovala rummet försvara sig mot anklagelsen att särskilt vita sydafrikaner förföljs.
That is not government policy. Can we get a response from
President Ramaphosa's reaction? Yes, det är Rickard Myrenberg, Sveriges Radios tidigare Afrika-korrespondent.
Och jag, Rickard, vi ska gå igenom den här historien ur ett sydafrikanskt perspektiv, alltså ditt gamla hemland. Och jag tänker att vi får börja med de som på något sätt står i centrum här, de vita bönderna. Alltså, var börjar deras historia i Sydafrika?
Ja, det finns ju olika termer för det här. Jag tycker boer kallas de för. Det är en ålderdomlig holländska som betyder bonde ungefär. Mm-hmm. I Sydafrika så använder man termen afrikander. De talar då språket afrikaans som är den här ålderdomliga holländskan. En förenklad holländska skulle man kunna säga. Och de dök upp då i Sydafrika kring Kapstaden redan i mitten på 1600-talet. Alltså mm-hmm. väldigt tidigt. Och var en del av en handelsstation som byggdes upp där av holländska ostindiska kompaniet. Men klimatet var väldigt behagligt här, jordbruksmarken var väldigt bördig. Många stannade kvar. Många av de här var också då strikt religiösa, alltså en kalvinistisk stark ådra var ju de här som kom hit först. Och de här etablerar då en koloni i södra Afrika, i Kapstadsområdet. Men Storbritannien får upp ögonen för det här. Det här är ju en strategisk plats då i sjöfarten, sjövägen mot Indien.
Just det.
Så att de tar över det här området då i början på 1800-talet. Och det här leder då till motsättningar mellan de nya herrarna som är det brittiska samväldet och boerna eller afrikanterna. Och det här tycker boerna är problematiskt och då ber de sig norrut i stora karavaner. Det är tiotusentals som gör det här.
En dag så långt röknö.
In 1836, hundreds of farmers, or boers, trekked from the British Cape Colony deep into South Africa.
Det här blir liksom nästan en mytologisk del av afrikandernas liksom skapelseberättelse, att man har den här missionen att bege sig norrut och skapa nya samhällen. Och där bildar de egna stater som Oranjefristaten och Transvaal och sådär. Så det här leder då till det första och det andra boerkriget i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet.
Så ja, någon slags konflikter mellan olika kolonisatörer här på något sätt. Kan man förenkla det så?
Ja.
The Boer War took the world into the 20th century and taught Britain a resounding lesson. The greatest empire ever needed nearly 3 years to beat a Boer army smaller than the population of Brighton.
Men boerna, afrikanderna, var då liksom en ganska fattiga vita jordbrukare. Många kunde inte läsa och man såg då de britterna som en elit och låg i en liksom slags konstant konflikt med de här brittiska kolonialherrarna.
Och jag menar, här har vi då de vita, men alla de svarta som funnits i det här landet, jag menar, långt mycket längre. Vad händer med dem och hur blir relationen mellan de här boerna och den svarta befolkningen där?
Ja, alltså de trängs ju bort ännu mer. Det har ju varit sakta en successiv expansion under många hundra år, men nu accelererar det här. Efter andra världskriget så sker ett skifte, det vill säga Storbritannien eller britterna minskar inflytandet och afrikanderna, som är då den största gruppen av vita i Sydafrika, får ett stort politiskt genomslag, samlar sig kring nationalistpartiet som blir ett högernationalistiskt parti som dominerar sydafrikansk politik sedan i decennier från 1948 framåt. Mm-hmm. Och man inför då apartheid, så blir en extremt strikt tolkning av en indelning av olika människor utifrån hur man ser ut, helt enkelt.
In a society ruled by a white minority, the African has become a virtual alien in his own country. He cannot own property anywhere in South Africa. He is subject to search in his home. And in the street.
En del kanske kommer ihåg bilder från apartheid-tiden. Alltså det fanns parkbänkar och skyltar vid stränderna att det här är bara för vita och så vidare. Mm. De vita var ju sedan länge den totala eliten. De hade alla topposter. Och det fanns ju ett särskilt program för de vita afrikaner som då kanske var mindre begåvade, inte var utbildade och så vidare. Då hade man ett program. De fick statliga säkra jobb så att man hade en försörjning och sådär. Medan de svarta fick i princip ingenting.
As the late prime minister Dr. Henrik Verwoerd put it, we want to keep South Africa white.
Så det blev ju någon märklig låtsasvärld, kan man ju säga så här i efterhand. Det blir helt absurt och väldigt brutalt, för allt svart motstånd slogs ju ner extremt hårt.
Men ja, Rickard, till slut så faller ju apartheidsystemet 1994. Om du skulle liksom måla upp Sydafrika som växer fram då och vilken roll de här vita delarna av samhället då får efter det.
Det som händer är att ANC får ju den totala politiska dominansen.
Nelson Mandelas
dagar, och man talar om regnbågsnationen ska överbrygga det här. De dominerar ju fortfarande i Sydafrika.
Never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
Det finns ju en stor ambition i att man ska skapa en svart medelklass så snabbt som möjligt. Det fanns också andra omfattande program. Man skulle bygga miljoner med bostäder. Man skulle förse fattiga svarta med bra utbildning. Man skulle ha tillgång till el och vatten och sådär. Men genom åren så blir det en väldigt omfattande korruption inom ANC. Många av de här programmen faller samman. Det blir inte så mycket av det här.
The story of Cape Town and South Africa's racial segregation starts far in the past, but it's very much entangled with the present.
We haven't done the difficult and the painful work to confront what the intergenerational consequences are of colonialism, of apartheid.
Fortfarande har de här, det är som att man lever i parallella verkligheter. Det är inte indelat utifrån ras nu naturligtvis, utan från inkomst och vad man har för jobb och sådär. Men det kan handla om meter mellan ett område som är ett lyxområde med Porsche som står vid garagen till ett urfattigt kåkstadsområde. Liksom. Mm-hmm. Och på det så har vi då fortfarande de här problemen som drabbar alla i Sydafrika. Vita som svarta i den här extrema fattigdomen, extrema ojämlikheten, väldigt hög arbetslöshet. Alltså det talas om siffror, det är alltså 40% i vissa fall. I vissa fall så är det 50%. Och på det, nästan som en konsekvens av det, så blir det en extrem kriminalitet.
It's a constant criminal threat. This is a cash in transit robbery. Vans rammed off busy roads. Guards terrorized. Bombs used to access cash.
75 människor mördas ungefär då varje dag i Sydafrika.
75 personer?
Ja. Mm.
Så Rickard, om vi går över nu då till det som utspelar sig i Vita huset när Trump bjudit in Sydafrikas president till ovala rummet där.
White South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all... I mean, I'll give these to you.
Det som förs fram här då under de här ganska spända minuterna är ju ett antal påståenden som jag tänker du ska hjälpa oss med här. Alltså om vi går igenom det, för det första så vill ju Trump påstå här att den sydafrikanska regeringen konfiskerar land från de vita bönderna, så tar deras mark. Ligger det någon sanning i det där?
Nej, alltså det är dilemma i det här landet. Alltså det är ungefär, de vita är ungefär 7% av befolkningen och 70% av den mest produktiva jordbruksmarken ägs av vita. Så det finns ett grundproblem här.
Mm-hmm.
En omfattande, väl genomförd landreform har ju liksom varit på agendan i decennier i Sydafrika. Men det som har väckt Trumps ilska är en lag då som tillåter staten att ta över mark under vissa omständigheter utan kompensation. Och det här då anser vissa grupper i Sydafrika, från högerkanten framför allt, att det här skulle drabba vita farmare. Men den här nya lagen är ganska starkt villkorad. Till exempel att om marken inte har brukats på många år så är det här en möjlighet.
Så och det är inte att man går in och liksom tar traktorn från någon? Utan det här
inte på något sätt, utan det är mark som då anses inte ha varit i bruk eller inte brukas alls på många, många år. Då kan man gå in och ta den här marken. Och Ramaphosa påpekade också under det här mötet att, och tidigare gjort också, att den här lagen har liksom inte tillämpats än. Men det har blivit en stor fråga, framförallt hos Trump, tror jag, nästan mer än i Sydafrika.
Said they want to take your land and they kill you.
Men okej, sen kommer det ju också bilder här då på tv-skärmen som visar vad Trump menar är då bevis för en förföljelse av vita. Alltså, han har ju till och med använt ordet folkmord, och bland annat så är det då bilder på politiker som sjunger olika slagord mot vita. Vad handlar det där om?
Ja, det är klipp från bland annat då den här radikala vänsterpolitiken Julius Malema, som då är partiledare för Economic Freedom Fighter, som är väldigt långt ut på vänsterkanten. Och han sjunger bland annat den här sången Kill the Boer, som är liksom en sång från anti-apartheid-tiden. Och den här har förbjudits periodvis i Sydafrika, för den anses då mana till etniskt våld och så vidare. Men den har blivit tillåten. Jag tror det var en domstol som då förklarade att den här låten är tillåten att sjunga, den ska ses som ett minne från kampen mot apartheid.
Mm-hmm.
Men det finns ett problem med den här retoriken också från sådana som Julius Malema och också den tidigare presidenten Jacob Zuma, som har startat ett eget parti som är liksom, skulle kunna beskriva som solonationalistiskt. Som handlar om att man vill få bort de vita, man vill beslagta marken. Också i en förlängning, man vill förstatliga hela ekonomin. Så det här är ett dilemma för ANC att liksom balansera i det här.
Just det. Men utmaningen i just den här situationen i ovala rummet är att det är inte presidenten Ramaphosa som driver den här linjen, utan det är hans politiska motståndare.
Ja, det är hans politiska motståndare, och det förklarade han också i ovala rummet.
Those policies do not go along with government policy.
Sydafrika är en öppen demokrati och där får man ha olika åsikter.
Sen är det ju ett antal bilder här som Trump vill visa upp också, både på tv-skärmen, och han har skrivit ut en bunt med artiklar och så, där det bland annat är ett antal vita kors.
Mm.
Vad är det där? Så här, ja,
det är så här drönarbilder på vita kors längs en ganska liten landsväg, och man undrar vad är det här för någonting, och han påstår att det här är gravplatser. Men det här visar sig ju vara bilder från en minnesceremoni i Sydafrika, och det skedde då för 5 år sedan efter det att ett par vita farmare hade mördats brutalt där på en gård. Men det här var ju en tillfällig manifestation och alltså inte gravar på något sätt. Men det här har liksom manipulerats och använts av extrema högerkrafter i Sydafrika och på andra håll för att påstå att det här skulle handla om ett folkmord på vita i Sydafrika. Bara rabbla lite siffror här.
Det är bra.
Alltså 20 000 mord mellan april och december förra året. Det är bara det en helt extrem siffra. Som var av dem så var det 36 som kopplades till jordbruk eller mindre gårdar på landet. Och av dessa 36 så var 7 någon form av bönder, lantbrukare. Men av de här 7 så vet man inte exakt om det var, om alla de var vita. Eller troligtvis var några av dem också svarta lantbrukare. Så att det sätter perspektiv på siffrorna av antalet drabbade på landsbygden.
Det har hänt, men i förhållande till våldet som helhet är det en droppe i havet.
Ja. Kriminaliteten drabbar alla grupper i Sydafrika.
Ett flygplan landar på Dulles flygplats utanför Washington. Av planet kliver män och kvinnor som bär på stora väskor och barn. När de går ner för flygplanstrappan och ut på landningsbanan viftar de med amerikanska flaggor.
Well, right now, the first group of white South Africans known as Afrikaners guaranteed refugee status by the United States government. The first group is arriving at Dulles.
De här resenärerna kommer från Sydafrika och flygplanet är chartrat av USA:s regering.
Welcome to the United States of America.
I ankomsthallen väntar företrädare från regeringen för att hälsa dem välkomna. Donald Trump har, sedan han tillträdde som president, stoppat nästan allt flyktingmottagande. Men med ett undantag. Vita sydafrikaner. De är välkomna in i landet och ges ett slags snabbspår för att få flyktingstatus.
A process that usually takes years.
Det här är ett kritiserat projekt. Men sydafrikanen Charles Kleinhaus, som rest med planet, säger till reporterna på plats att han inte hade något annat val än att lämna sitt land.
I didn't come here for fun, but my children are safe.
Och jag, Rickard, alltså, samtidigt här så finns det alltså personer som uppger sig vara då vita bönder i Sydafrika som ser sig som flyktingar här och lämnar landet för att komma till USA. Hur låter reaktionerna på det där i Sydafrika att det sker?
Alltså det här har ju fått ganska stor uppmärksamhet naturligtvis. Och det har ju varit, jag skulle säga att det är en blandning av förvåning och en förundran. Och det här gäller även många afrikaner, alltså bor i Sydafrika, som bara tycker det här är märkligt liksom.
Mm-hmm.
Och sen har det varit, många diskuterat, vad var det här för vita afrikaner som egentligen tog sig dit? Hade de ingen annan inkomst till exempel eller så?
Men att det ju ändå uppenbarligen finns ett antal människor som lämnar landet och upplever sig så utsatta och förtryckta för att de är vita. Alltså ger det Trump på något sätt rätt här?
Nej, jag tycker inte det. Alltså det är ju så att det är en del av de vita som har lämnat landet kan ju motivera det med det att de känner sig på olika sätt motarbetade eller förföljda. Men det vanligaste argumentet jag hör från de som faktiskt lämnar, det är problemen med kriminaliteten och korruptionen som man helt enkelt är trött på. Men det handlar liksom inte om en systematisk förföljelse. Det blir ju liksom en helt fel bild. Och det här vet alla i Sydafrika och det här vet de vita afrikanerna i Sydafrika också.
Så jag menar att Trump då verkar ha blivit på något sätt fixerad vid den här frågan om ett påstått folkmord. Vad kan det få för konsekvenser för Sydafrika?
Det stora problemet för Sydafrikas del i relationerna till USA är ekonomisk. Så att den här retoriken har ju hjälpt Trump att liksom hota Sydafrika på olika sätt och att det skulle bli höga tullar och så. Så att Cyril Ramaphosa, hans mål var ju att få till bra handelsavtal med USA. Det var hans främsta mål. Och sen så får vi se nu om han lyckas med det.
Tack så mycket, Rickard.
Tack så mycket.
Och det var allt från Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin, gäst Rickard Myrenberg och producerade gjorde Axel Winqvist. Om du vill komma i kontakt med oss Mejla dagenseko@sr.se.
Snart kan vi köpa sprit utanför Systembolaget. Hur kommer gårdsförsäljningen påverka våra alkoholvanor?
Jag ser inte framför mig att de törstiga skulle liksom se det som ett sätt att bli ännu fullare. Nej.
Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
Efter det om säkerhetsfrågor.
Länge trodde världen att kärnkraftverk var fredade i krig, men det gäller inte längre.
Efter liksom invasionen och de bitarna så visar det sig att det kanske snarare är ett prioriterat mål.
Och att skydda så stora och känsliga anläggningar är svårt.
Man behöver militärresurser som vi egentligen kanske skulle behövt för att skydda andra delar av samhället. Men kärnkraftverken är så viktiga och vi vill verkligen undvika att de blir attackerade.
Samtidigt blir kärnkraften ännu viktigare om kriget slår till. Och nu förbereder Sverige hur reaktorerna ska köras även om landet attackeras.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder.
11:30, gräns här i P1.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 11.
Det konkursade batteriföretaget Northvolts tidigare vd Peter Karlsson ska delges misstanke för vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott. Det rör en explosion på fabriken i Skellefteå 2023 då en 25-årig man skadades så svårt att han senare dog. Miljöåklagare Christer B. Jarlås.
Peter Karlsson har ju haft ett stort inflytande över Northvolt hela vägen och etableringen, och sen har han medverkat och gått runt i fabriken och sagt olika saker och bestämt olika saker, fast han kanske formellt sett inte hade det ansvaret. Men sammantaget tycker vi att han har ett sånt ansvar som arbetsgivare att han ska delges misstankar.
Den tidigare vd:n ska höras om fallet med en explosion på batterifabriken som inträffade 2023 och där en 25-åring miste livet. Peter Karlsson är en av en grupp personer som nu delges misstanke för vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott.
En personkrets från mellanchefer och uppåt.
Och vi söker Peter Karlsson, reporter Linda Chanwell. Ukrainas president Zelensky föreslår ett trepartsmöte med USAs president Trump och Rysslands president Putin för att få stopp på kriget i Ukraina, det rapporterar AFP. Enligt Zelensky är Turkiet, Schweiz eller Vatikanen de mest realistiska platserna för förhandlingar. I USA har Volvo Cars fabrik i South Carolina med 2500 anställda tvingats stoppa all produktion sedan slutet av förra veckan på grund av att en leverantör inte levererat en komponent. Det uppger bolagets presschef för Dagens Industri. Enligt Volvo Cars är det en komponent som hör till inredningen i kupén. En man begärs häktad misstänkt för grov vårdslöshet i sjötrafik efter att ett nästan 100 meter långt bulkfartyg gick på grund i Klagshamn söder om Malmö i söndags. Det är enligt handlingar från Malmö tingsrätt. Det utlandsflaggade fartyget var på väg från Gdansk i Polen till Portugal när det gick på grund och var lastat med skrot, och ombord fanns också 69 000 liter dieselolja. Det är för svårt att komma fram till Arbetsförmedlingen både via chatt och telefon, visar en granskning som justitieombudsmannen JO gjort. Enligt JO kom endast drygt hälften av de arbetssökande som ringde fram till en handläggare. Och det är fullständigt oacceptabelt enligt JO. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Och i P1 Kultur klockan 1 med mig Gunnar Bolin får ni träffa författaren Mats Strandberg, aktuell med skräckromanen Musan. Om deckarförfattaren Hedda som hamnar hos en kompis i ett stort hus under midsommarhelgen och hans kulturelitfamilj, hur är det med dem egentligen? Vad göms i den där stora sommarvillan? Mats Strandberg, känd för Cirkeln-serien och för Färjan, Hemmet och Konferensen med mera, kommer att tala om skräck och kanske om skräck inför kultureliten och deras nepo-babies. Daniel Kehlman, en av tysk litteraturs stora, intervjuas av Lina Kalmteg om sin nya bok Ljusspel. Den bygger på filmregissören G.W. Pabst dramatiska liv. Pabst var storstjärna under stumfilmstiden i Tyskland, reste till USA, där gick det inte så bra, landade sist hos nazisterna och deras filmindustri. Och så ska Nina Asanoj rekommendera de bästa trädgårdsböckerna inför sommaren. I P1 Kultur klockan 1.
Snart kan man köpa sprit i gårdsbutiker.
Ja, jag ser det väldigt, väldigt långt ifrån att det skulle uppmuntra till någon ökad alkoholkonsumtion. Typiskt svenskt, as we do in Sweden.
Och nu tar storbankerna och polisen krafttag mot bluffsajter på nätet. Mer om det senare i programmet. Det här är Plånboken och jag som är med den närmaste halvtimmen heter Anna Berg. Gårdsförsäljning av alkohol har länge varit en omdebatterad fråga. Nu i juni blir det tillåtet, men under vissa förutsättningar. Försäljningen får ske i liten skala och bara i samband med en guidad visning. Kritiker ser det som ett hot mot Systembolagets monopol, medan förespråkarna menar att det gynnar småproducenter och kommer locka turister till landsbygden. Det här är inte första gången vi flyttar fram gränsen för alkoholförsäljning i Sverige. Det ska vi prata mer om snart, men först så åker vi till en vingård i Sörmland.
Så, det vi gör är att vi tar in den här vägen och där pressar vi dem. Och så pumpar vi in det i de här kärlen.
Inne i den ombyggda ladan på vingården i Blackstaby i Sörmland pågår en guidad visning med dryckesprovning.
Sen så fort som möjligt så startar vi den här jäsningen.
Den här dagen är det en kulturförening från Stockholm som rest hit med chartrad buss och som får provsmaka gårdens egna drycker. Allt ifrån rosé till maskrosvin och gin.
Vill ni lukta på ginen?
Ja.
För den här skiten. Jättedra.
Och ju längre provningen pågår, desto mer stiger ljudnivån i lokalen. Från och med 1 juni kommer alla som deltar i den här typen av guidade turer att kunna köpa med sig både öl, vin och sprit hem direkt från gården. Och det här är en förändring som är historisk i Sverige. De senaste 70 åren har Systembolaget haft monopol på att sälja drycker över en viss alkoholhalt. Även om EU-inträdet inneburit vissa uppluckringar, som att man får ta med sig alkohol över gränserna inom unionen och numera även beställa produkter online från andra EU-länder. Men den överlag restriktiva alkoholpolitiken i Sverige står fast. Och den nya lagen har kritiserats hårt. Där motståndare menar att gårdsförsäljningen hotar både Systembolagets ställning och folkhälsan. Medan förespråkare tycker att lagen blev allt för krånglig och stelbent med en mängd regler att uppfylla som ställer till det för både producenter och konsumenter. För att få köpa med sig, till exempel en flaska vin, kommer det bland annat krävas att man deltar i vad som beskrivs som en kunskapshöjande föreläsning under minst en halvtimme i samband med köpet. Till exempel en sån dryckesprovning som just avslutats på den sörmländska vingården.
Ja, det var mycket information, det var det faktiskt.
Barbro är en av besökarna som kommit ut från gårdens vinfabrik och nu kisar i solen. Hon är positiv till den nya lagen.
Jag är lite besviken att vi inte får handla med oss idag, för det blir i juni någon gång. Men det är ju jättetrevligt med närproducerat överhuvudtaget. Inte bara vin utan även annat.
En annan som deltagit på provningen är Marianne.
Ja, jag ser det väldigt, väldigt långt ifrån att det skulle uppmuntra till någon ökad alkoholkonsumtion. Typiskt svenskt, säger jag. As we do in Sweden.
Hur menar du med typiskt svenskt?
Ja, alltså jag tycker ju ofta att vi har overdoing och overkilling saker och ting. Va? Att, det är väl bra, jag tycker jag gillar systembolagsmonopolet. Men jag tycker att det här snacket om riskerna att den här gårdsförsäljningen som ju är så restriktiv. Man får köpa 70 centiliter sprit och några liter vin och man är långt ute på vischan och man köper det med sig hem och det är minst dubbelt så dyrt som på systemet. Jag ser inte framför mig att de törstiga skulle liksom se det som ett sätt att bli ännu fullare. Nej.
Det här har vi nu alla vinplantorna. Så den här är det ungefär 2000 stycken tror jag.
Olle Hallin äger och driver vingården tillsammans med sin fru.
Och det är i uteslutande Vidal som är den druvan vi har här.
I början av juni ska han avlägga det kunskapsprov som han måste klara av för att få sälja sin egen producerade alkohol. Och klarar han provet så finns det sedan flera restriktioner kring försäljningen. Bland annat får alkoholen bara säljas under vissa tider på dygnet. Och kommunerna får också ha egna lokala tidsbegränsningar.
Det kommer inte vara så lättillgängligt som många kanske tror. Att man kan gå in och handla bara klockan 7:30 en lördag en flaska vin. Så kommer det inte vara. Och det är bara att inse att så är det inte.
En annan aspekt som kan leda till missuppfattningar och frustrerade kunder, säger Olle Hallin, är den kunskapshöjande föreläsning som måste ingå vid varje enskilt köptillfälle. En föreläsning som enligt lag måste vara avgiftsbelagd och som i praktiken ofta kommer innebära en dryckesprovning.
De flesta som håller på med det här, de ligger ju i ett industriområde eller på landet eller på en gård. Eller de ligger inte